Ja, vänner, då läser vi Bibeln igen. Jag ska läsa ett antal texter ur Joels bok här. Så vi börjar i första kapitlet i Joel på sidan 13-38. Så då läser jag först de tre första verserna i första kapitlet. Herrens ord kom till Joel, Petuels son. Hör detta, ni äldste. Lyssna, alla ni som bor i landet. Har något sådant hänt i era dagar eller under era fäders tid? Det här ska ni berätta för era barn. Era barn ska säga det till sina barn och deras barn till ett kommande släkte. Ja, där stannar det. Vi får fortsätta höra utläggningen. Och sen så kommer vi till kapitel 2, vers 11-13. Herren låter sin röst höras framför sin här. Mycket stor är hans armé. Stark är den som utför hans order. För Herrens dag är stor och mycket skrämmande. Vem kan uthärda den? Men nu, säger Herren, vänd om till mig av hela ert hjärta med fasta, gråt och klagan. Riv sönder era kläder. Nej, förlåt. Vad fel det blev. Riv sönder era hjärtan, inte era kläder. Och vänd om till Herren er Gud, för han är nådig och barmhärtig, sen till vrede och stor i nåd, och han ångrar det onda. Och så läser jag kapitel 3 och vers 16-21. Herren ryter från Sion. Han låter sin röst höras från Jerusalem så att himlen och jorden bävar. Men Herren är en tillflykt för sitt folk, ett skydd för Israels barn. Och ni ska förstå att jag är Herren, er Gud, som bor på Sion, mitt heliga berg. Jerusalem ska vara heligt och främlingar ska inte mer ta vägen genom henne. Och det ska ske på den tiden att bergen ska drypa av druvsaft och höjderna flöda av mjölk. Alla bäckar i Juda ska flöda av vatten. En källa ska utgå från Herrens hus och vattna Akasiedalen. Egypten ska bli en ödemark och Edom en öde öknen. Eftersom de brukat våld mot Juda folk och spilt oskyldigt blod i deras land. Juda ska vara bebott för alltid och Jerusalem från släkte till släkte. Jag ska utplåna deras blodsskulder, de som jag inte redan har utplånat. Herren bor på Sion.
Så där. Ska vi se om jag hörs alls här. Hör ni bra? Gott. Ni får gärna ha kvar era biblar öppna. Det här är ju en predikan som kommer att gå igenom hela Joel, och vi kommer att egentligen börja från början och gå till slutet och titta lite på vad Joel försöker säga. Jag tycker alltid att det är väldigt häftigt det här med att Guds ord alltid talar så väl in i våra situationer just nu. Så man skulle kunna tänka sig att en profetbok från Gamla testamentet inte skulle ha så där väldigt mycket att säga till oss just idag. Men tror vi det, så tror jag att vi har fel. Och jag vill hävda att Joel har något att lära dig och mig idag. Både personligen och som församling. Och det handlar om katastrofer. Hur reagerar du på en katastrof i ditt liv? Hur reagerar vi som församling? Hur reagerar vi som land på katastrofer? Och det är precis det Joel pratar om. Jag tänker att bara under det senaste 1,5 åren så har hela världen varit under pandemi, under en katastrof. Frågan är, hur reagerar vi på det? Och igår, jag vet inte om ni tittar på fotboll någonting, men igår så var det en match mellan Danmark och Finland. Och en av de danska spelarna kollapsade. Det var ingen i närheten av honom. Han sprang och såg lite yr ut och sen gick han i backen. Och det var väldigt läskiga bilder. De valde att inte ens filma honom. För det såg ut som att det kunde gå illa. Nu överlevde han, tack och lov. Och han ligger på sjukhus nu. Men det får mig också att tänka personligen. När en katastrof händer, hur reagerar vi på det? Vårt liv är inte evigt. Men ja, det är i alla fall en liten kort inledning på vad Joels bok kommer att handla om. Det var ett tag sedan vi var här nu. Det är mer än ett halvår sedan vi var i den här lokalen. Och som ni kanske kommer ihåg så påbörjade Johannes en predikoserie där han predikade ur Hosea. Den här predikoserien kommer gå igenom de 12 mindre profeterna, eller de små profeterna. Och det kommer att vara en övergripande predikan för varje profet. Och jag har fått möjlighet nu då att läsa in mig, försöka förstå och förmedla vad Herren vill säga till oss idag genom Joels bok. Och vi vet inte riktigt exakt när boken är skriven. Troligen är det någon gång under samma period som Esra och Nehemja. Men även om vi inte vet exakt när boken skrevs, så kan vi ändå se att han skriver utifrån en väldigt djup kunskap om Bibeln. Han är väldigt kunnig. Han citerar flitigt många andra profeter. Han lånar bildspråk från Mose och Jesaja, Hesekiel, Zakaria. Och det han säger är inget nytt, utan han kopplar det till den tiden de är i. Boken är uppdelad i två ganska klara delar. Första delen så pratar Joel om katastrofer som händer. Det är en katastrof som precis har hänt. En katastrof som de första åhörarna av profetens ord med allra högsta sannolikhet precis har gått igenom. Och sen så varnar han om en katastrof som ska komma. Och de här katastroferna och folkets omvändelse på grund av dem kommer vara min första punkt. Och sen lyfter Joel blicken och han talar om Herrens svar på folkets omvändelse. Och vi kommer att titta på det hopp som hans folk har när den sista dagen kommer. När Gud ska döma ondska och göra allting nytt igen. Så min predikan kommer att ha de här två delarna som huvudpunkter. Den första är när katastrofen leder till omvändelse. Och den andra punkten är när omvändelse leder till hopp. Och i båda de här punkterna så kommer vi först titta lite på nutid, alltså läsarnas tid just där de är. Och sen kommer vi titta på en framtid. Så den första punkten, när katastrofen leder till omvändelse. Och det kan vara bra om vi har Joel öppen, så kan vi läsa lite på vägen. Joel börjar som sagt med att påminna läsaren om någonting som har hänt. En stor katastrof har kommit över landet. Och det är väldigt färskt i minnet. Och Joels inledande ord som Johnny läste precis. Han säger så här: hör detta ni äldste, lyssna alla ni som bor i landet. Har något sådant hänt i era dagar eller under era fäders tid? Det här ska ni berätta för era barn. Era barn ska säga det till sina barn och deras barn till ett kommande släkte. Så det är en stor katastrof som de inte kommer glömma i första taget. Och Joel ber dem att tala, liksom påminn dem om katastrofen som har hänt. Och vad är det då för en katastrof? Jo, om vi går vidare och vi tittar i vers 4 så kan vi se att det som har hänt är att det stora svärmar av gräshoppor har invaderat landet och det är också torka. Men i vers 4 så står det så här: det som gräsgnagarna lämnade åt gräshopporna upp. Det som gräshopporna lämnade åt gräsbitarna upp. Och det som gräsbitarna lämnade åt gräsätarna upp. Så de här fyra olika gräsätarna. Det är antingen så är det fyra olika sorters gräshoppor. Eller så är det fyra olika stadier på en och samma gräshoppa. Men det vi kan se är att det finns ingenting kvar. Först så kommer gräsgnagarna och de lämnar ingenting. De äter upp allting. Men det finns alltid lite grann de lämnar. Då kommer gräshopporna och så äter de det. Men så lämnas det lite. Och då kommer gräsbitarna och äter upp det. Och då tror man att det finns inget kvar. Men så kommer gräsätarna och äter upp det sista. Det finns ingenting kvar. I vers 7 så ser vi att de har ödelagt min vinstock och förstört mitt fikonträd. Skalat de nakna och kastat bort barken. Lämnat grenarna vita. De här gräshopporna, gräshoppsvärmarna, de har ätit allt i sin väg. Till och med barken på träden är borta. Det är avskalat. Och som om detta inte vore nog så ser vi också bara lite längre fram att det har varit torka. Det står att vinet har torkat bort, oljan har sinat, fruktträden har vissnat. Och med det, står det i vers 12, så har glädjen också vissnat från människors barn. Det är en katastrof. Folket har råkat ut för något oerhört hemskt och oerhört svårt. Och jag tycker det är väldigt intressant att se, vad säger Joel att vi ska göra när vi kommer in i en sån här katastrof? Jo, två saker. Sörj och omvänd er. Den första omedelbara saken som Joel säger åt folket att göra, det är att sörja. I vers 8 så står det där: klaga som en brud i sorgdräkt efter sin ungdoms brudgum. Och i vers 13 så står det: klä er i säcktyg och klaga, ni präster. Jämra er, ni som tjänstgör vid altaret. Gå in och sitt i säcktyg hela natten, ni min Guds tjänare. För det finns inga mer matoffer eller dryckoffer i er Guds hus. Så Joel säger åt oss att vi ska sörja och ropa till Herren i klagan. Ibland tror jag att vi i våran tid har glömt hur man sörjer när det händer hemska saker. När någon har det svårt så blir det lätt att vi går och klappar om dem på axeln och säger att ja, men det blir nog bra till slut. Vi har en tendens i vårat land, och kanske en mänsklig tendens, att vi förminskar det som är en katastrof i vårt liv. Vi försöker sätta på ett leende och vi försöker vara starka, gå igenom det här. Vi håller det ofta inom oss. Och jag tror att vi har blivit itutade att, att det är någonting att sträva efter, att kunna klara sig själv. Att kunna gå igenom de här hårda, svåra tiderna. Det gäller bara att bita ihop och jobba igenom. Men här säger Joel till folket, och han säger till oss också, att klaga och jämra er inför Gud när vi lider. Och det är inte bara Joel som säger att vi ska klaga inför Gud. Klagan och jämrande, det är någonting som vi kan följa genom hela Bibeln. Och det är inte något dåligt nödvändigtvis. Jeremia, en av profeterna, han kallas den gråtande profeten. Och han skrev en hel bok som heter just Klagovisorna. Och när vi läser Nya testamentet så ser vi att den som sörjer är salig. Saliga är de som sörjer. Och det står också att vi som kristna ska sörja med de som sörjer. Så när vi hamnar i kris, låt inte vår första reaktion bli: det här ska jag klara själv, det är nog inget problem. Utan sörj. Var äkta inför Gud. Klaga inför Gud. Joel, han säger här att vi ska göra det. Han påbjuder sorg inför Gud. Och så när vi sörjer så ska vi också omvända oss till honom. Att klaga inför Herren i våra lidande, det visar på att vi tror och har tillit till honom. Om vi försöker vara starka och ta oss igenom saker själva, så visar det att vår tillit är i våran styrka. Det visar att vi har en tro på oss själva och på vår styrka som jag tror är obefogad. När vi läser Domarboken i en liten bönegrupp som jag är med i, och jag tycker det är intressant att Gud, han skickar ofta alla möjliga lidanden till folket just för att de ska omvända sig till honom. Och det är det som händer här också. Joel kallar folket att vända sig till Gud igen och ropa till honom. Så inte bara ska vi tacka Gud för alla goda gåvor som vi får, men när det kommer klag, när det kommer katastrofer, så ska vi sörja inför Gud. Vi ska säga: Herre, vi vet att du är den som har allting i sin hand. Johnny predikade förra veckan om att Gud har allting i sin hand. Allting som kommer, kommer för att Gud är allsmäktig. Gud regerar. Så när vi kommer in i en katastrof, om det är en pandemi, en världsvida katastrof där nästan 4 miljoner människor har dött än så länge, så vill Gud att vi sörjer och att vi omvänder oss till honom. Om vi är i specifika personliga katastrofer, så vill Gud att vi omvänder oss till honom och vi sörjer. Så jag tänker att låt oss hjälpa varandra att vända oss till Gud i våra svårigheter, i våra katastrofer. Och låt oss inte förminska lidanden, utan låt oss erkänna de lidanden som finns. Låt oss sörja med de som sörjer. Och kanske i framtiden får vi också glädjas med de som gläds. Låt oss omvända oss och ropa till Herren i våra lidanden. Så det var liksom det Joel säger till folket i den situationen de är. Det är liksom deras nutid, så att säga. De ska gensvara på sina lidanden i katastrofen genom att sörja och vända sig till Gud. Men nu så ser vi ett skifte hos Joel, där han går från gräshopporna och torkan, någonting som redan har hänt. Och nu tittar han framåt till en dag som ska komma. Och kapitel 2, vers 1. Står så här: blås i basun på Sion. Låt larmet ljuda på mitt heliga berg, så att alla som bor i landet darrar. För Herrens dag kommer, den är nära. En dag av mörker och töcken. En dag av moln och dimma. Som gryningen breder ut sig över bergen kommer ett stort och mäktigt folk, vart like inte har funnits och aldrig kommer uppstå igen under kommande släkten. Så Joel här, han beskriver en dag och ett folk som ska komma. Och det är ganska likt det här med gräshoppesvärmarna. Gräshopporna kommer och äter allt i sin väg. Det finns ingenting kvar. Och när Joel beskriver folket som ska komma här, den här hären som ska komma, i vers 3 så säger han: framför dem går en förtärande eld, bakom dem en brännande låga. Landet framför dem var som Edens lustgård, bakom dem som en öde öken. Ingen kommer undan dem. Och i vers 6 så står det: framför dem grips folk av skräck, alla ansikten bleknar. Det är en hemsk dag, och vi får se att det kallas just Herrens dag. Inte för att det sker en katastrof som Herren inte har någonting att göra med, utan för att det är Herrens armé som kommer. Och det är Herrens armé som utför Herrens order. I vers 11 i kapitel 2 så ser vi: Herren låter sin röst höras framför sin här. Mycket stor är hans armé, stark är den som utför hans order. För Herrens dag är stor och mycket skrämmande. Vem kan uthärda den? Så jag tycker att det är ganska intressant här. Alltså Joel, han talar med ett folk som precis har gått igenom en katastrof. Han talar till ett folk som mår dåligt. Just för att de har gått igenom en stor katastrof. Och det verkar som att Joel, han pekar på: ja, den här katastrofen, det är illa. Sörj och omvänd dig till Gud. Men kom ihåg den. Tänk på den här katastrofen. Tala om den till era barn. Varna dem för katastrofen. För det kommer en katastrof som är än värre. De lidanden som ni får gå igenom nu är inget mot vad som kommer att komma. Och igen så kallar han folket att omvända sig till Gud. Men nu verkar det som att han kommer inte till ett folk som känner Gud och som sörjer inför Gud. Han säger inte sörj, utan han säger omvänd er. I kapitel 2, vers 12. Han säger: nu säger Herren, vänd om till mig av hela ert hjärta med fasta, gråt och klagan. Riv sönder era hjärtan, inte era kläder, och vänd om till Herren er Gud. Här kommer han till ett folk vars hjärtan är ett problem. Han säger: riv sönder era hjärtan, inte era kläder. Han pratar om en äkta omvändelse. I det första kapitlet så kallar han till en klagan: klä er i säcktyg, häll aska på era huvuden. Det är vanliga bildspråk i Bibeln. Sörj, som en utvärtes sorg. Men här säger han: det kommer en dag som kommer att vara hemsk. Herrens dag. Vem kan uthärda den? Och så pekar han på människornas hjärtan och säger: riv sönder era hjärtan, inte era kläder. Det handlar om en äkta omvändelse från insidan. Den här omvändelsen på utsidan är inte vad han vill ha. Det här är ingen lek. Det handlar inte om att visa alla att jag omvänder mig, titta på mig, jag omvänder mig. Utan det handlar om ett hjärtas omvändelse. En äkta omvändelse sker inom oss. Och då är ju frågan om man kan ställa sig, varför måste de vända om av hela deras hjärtan? Jo, för att deras hjärtan är fulla av synd. Den här Herrens dag, den kommer för att straffa synd. Den kommer för att straffa ondska. Och människornas hjärtan är fulla av synd. De har övergivit Gud och de lever för sig själva. Och Gud kommer med domen för att döma deras synd. Det är därför de måste omvända sig. För att annars så leder deras synd till dom. Och det här problemet, det är ett problem som du och jag också har. Guds dom kommer att komma en dag. Och den kommer att komma för att våra synder förtjänar den domen. Lika mycket som folket som Joel skrev till här förtjänar domen. Men vad gör det för skillnad att omvända sig? Varför ska vi omvända oss? Jo, det står vidare. För att Gud är nådig och barmhärtig. Gud är sen till vrede och stor i nåd. Och han ångrar det goda. Och Joel, han säger, vem vet? Kanske vänder han om och ångrar sig. En sann omvändelse enligt Joel kanske kan blidka Gud. Kanske slipper de den här kommande domen. Kanske. Kanske inte. Joel och folket han skrev till, de hoppades att Gud skulle visa nåd till dem. Och kanske om de bara omvände sig tillräckligt bra skulle de kunna slippa det här avskyvärda som skulle hända på domens dag. De visste att Gud var god. Men de kunde bara säga kanske. Jag vill säga till er idag, vi behöver inte längre säga kanske. För när Jesus tog våra synder på sig själv på korset, så tog han Guds dom, Guds straff på sig. Den domen som vi förtjänade, den tog han på sig. Domen över vår synd är utdömd på Kristus redan. Och när vi vänder oss till honom i tro, så föder han oss på nytt. Hesekiel säger att Gud ska ge oss ett nytt hjärta. Och i andra Kolosserbrevet, i andra Korinthierbrevet 5 och 17, så säger Paulus, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, det nya, något nytt har kommit. Och det är det Joel pratar om. Han säger, riv sönder era hjärtan. Era hjärtan är problemet. Men nu har Gud genom Jesus givit alla som tror på honom ett nytt hjärta. Genom Kristus rivs våra hjärtan sönder och vi får ett nytt hjärta. Vi är nya skapelser. När vi såg vår synd så sörjde vi över vår synd. Vi bekände vår synd och i förkrosselse kastade vi oss på Jesus. Och då hände någonting. Då gick vi från dem som säger kanske kommer Gud frälsa oss på domens dag, till att säga i Jesus är jag räddad. Jesus har frälst mig och jag vet att jag står säker på domens dag. Så i den här pandemitiden. Vi har låt oss kalla folk till omvändelse, till Jesus. Det finns en katastrof i världen. Men det finns någon värre dag, en domens dag som kommer. Låt oss, precis som Joel, kalla folk till omvändelse till Gud. Och låt oss kalla dem till Jesus. För enbart i Jesus kan vi stå säkra på domens dag. Så det var min första punkt. Där vi såg svärmar som hade förstört deras land. Det fanns inget grönt kvar. Och hedna folken, de undrade var deras Gud var någonstans. Och det vi tar med oss från Joel är att vi ska omvända oss till Gud i katastrofen. Sörj inför honom och klaga när lidandet är över dig. Och vänd om till honom. Och när vi tänker på katastrofer och lidanden så kommer vi ihåg att en dag så kommer Gud med sin armé som en förtärande eld. Frågan är, har du gjort upp med Gud inför den dagen? Står det rätt till mellan dig och Gud? Har du fått ett nytt hjärta? Om inte, omvänd dig genom Jesus. För han är nådig, barmhärtig och sen till vrede, stor i nåd. Det var min första punkt. Den andra punkten är när omvändelse leder till hopp. Så i kapitel 2, vers 18. Så svarar Gud på folkets rop till honom. När folket omvänder sig så händer det någonting. Det står i vers 18. Då fylldes Herren av lidelse för sitt land. Och han förbarmade sig över sitt folk. Och igen så ser vi att Joel talar först om nutiden. Den tiden som han skriver in i. Och sen talar han om framtiden. Vi börjar titta på den här nutiden. Han säger i slutet av kapitel 2 här att han ska sända dem säd, vin och olja. Träden ska återigen bära frukt. Och regnen ska komma. Det står att han ska... Nu vet jag inte exakt var det står. I vers 25. Jag ska gottgöra er för åren som åts upp av gräshopporna, gräsbitarna, gräsätarna och gräsknagarna. Den stora här jag sände ut mot er. Ni ska äta och bli mätta. Och ni ska lova Herren i Guds namn. Han som har handlat så underbart med er. Och mitt folk ska aldrig mer komma på skam. Ni ska förstå att jag är mitt i Israel och att jag är Herren er Gud och ingen annan. Och mitt folk ska aldrig mer komma på skam. Så Gud ska driva ut de här svärmarna som har förstört deras land. Han ska återställa landet igen. Det ska vara grönska i det. Och Gud ska bo bland dem. Hedna folken ska titta på dem och säga att deras Gud är stor. Så när Joel skrev det här så säger han att Gud ska svara på folkets omvändelse. Han ska ge dem gott igen i deras situation. Precis som vi läser i Gamla testamentet hela tiden så går det ju liksom i vågor. Gud gör gott mot folket. Folket tror att allt det goda är för att de är goda. De lämnar Gud. Gud skickar katastrofer. Folket går ner på knä och omvänder sig till Gud och ropar på honom. Och Gud som är god och barmhärtig hör deras rop och räddar dem ifrån deras katastrofer. Och detsamma på Joels tid. Och jag tänker att kanske är det så att du känner att du är under lidandets tunga börda. Idag. Kanske är det saker som du inte har kunnat göra någonting åt som har gjort att din situation verkar katastrofal. Kom då till honom. Sök honom i ditt lidande. Låt honom få veta. Paulus säger i Filipperbrevet: bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Han säger inte att allt problematiskt i våra liv kommer att ändras nödvändigtvis. Men om vi tittar i Gamla testamentet, när folket vänder till honom, så gör Gud någonting där. Han svarar på bön. Och detsamma idag. Låt Gud veta era önskningar genom bön och åkallan. Kanske ändrar han din situation idag. Kanske ändrar han din situation om ett tag. Men det viktigaste av allt, så kommer han att ge oss en frid som övergår allt förstånd. Det har hänt många gånger att jag har varit i en situation där jag har känt att det här kommer inte funka. Det här är total katastrof. Och jag har kastat mig på Jesus i bön. Och en frid kommer över som verkligen övergår allt förstånd. Och det är konstigt, för mina omständigheter har inte egentligen ändrats. Jag har samma problem. Det är samma katastrof. Men av någon anledning så kan jag luta mig på Herren. För det är han som har allting i sin hand. Och så vänder Joel nu igen. Från att tala om den situation läsarna är i just då. Och Gud tittar på Guds svar på omvändelsen om framtiden. Och han visar här på tre saker som är folkets hopp på domens dag. Den här domens dag som ska komma, som är hemsk. Vad är vårt hopp? Vi som är Guds folk. Vad är vårt hopp på domens dag? Det är tre saker. Det första Gud ska göra för sitt folk ser vi i kapitel 2, vers 28. Det står att det ska ske därefter att jag ska utgjuta min ande över allt folk. Och det ska ske, står lite längre ner, att i 32. Det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Det finns ett hopp som vi kristna har. Och det här blev sant redan på pingstdagen. Herrens ande utgöts över Guds folk. Och alla, oavsett nation, stam eller språk, som åkallar Guds namn ska bli frälst. Och det gäller dig idag också. Om du använder dig till Gud och åkallar hans namn, om du ber honom komma till dig, så ska du bli frälst. Och i det ögonblicket ska den helige ande flytta in och bo i dig. Och för oss som har gjort det, kom ihåg det. Gud har sin boning i sitt folk. Hans ande är utgjuten över oss. Och vi får direkt tillgång till Gud. Det andra som är del av vårt hopp på domens dag, det är att all ondska ska få sin dom. Kapitel 3, verserna 12 och 13, så står det: låt hedna folken resa sig och dra ut till Josafats dal. För där ska jag sitta till doms över alla hedna folk här omkring. Låt lien gå, för skörden är mogen. Kom och trampa, för pressen är full. Presskaren flödar över, för deras ondska är stor. Det får oss att tänka på den texten som Johnny har predikat på också i Uppenbarelseboken kapitel 9. Där det står att Jesus ska komma tillbaka och hans fötter ska vara blodstänkta. Han har trampat vinpressen. Presskaren flödar över. Det står: låt lien gå, för skörden är mogen. I Jesaja 13 så står det att Gud ska straffa världen för dess ondska, de gudlösa för deras skuld. Och Gud ska göra slut på de stoltas övermod och slå ner tyrannernas högmod. Det är svårt att tala om domen som någonting som är del av vårt hopp. Men jag brukar ibland tänka på all den ondska som finns i världen. Det finns så mycket ondska. Det fanns någonting som verkligen slog mig i Joel. När han förklarar folkets ondska i kapitel 3. Vers 3. Det står att det här folket, de betalade prostituerade med en pojke. Och sålde en flicka för vin som de drack upp. Det är som ren ondska. För sin egen tillfälliga njutning så sålde de barn. De betalade en prostituerad med en pojke och sålde en flicka för vin som de sen drack upp. Så det är ondskan personifierad. Och ofta så tänker jag på all den här ondskan som finns i våran värld. Och på all den ondskan som går ostraffad. Och det har förr gjort mig väldigt missmodig. Och jag har gått i kyrkan ofta och man har sagt att Gud kan förlåta alla synder. Och oavsett hur ond du är så kan Gud förlåta dig. Och det är sant. Det är sant. Kasta dig och Gud, för han kommer att förlåta dina synder. Men samtidigt, ondskan som inte hamnar på Jesus kommer de som har utfört den få dom för. Du vet, Hitler, en av de ondaste människorna som har levt, han kom undan straff. Han sköt sig själv. Innebär det då att han inte blir straffad? Nej, det gör det inte. Det innebär att han kommer att få sitt straff på Herrens dag. På den sista dagen så kommer all ondska att döma rättvist. Och det är någonting som vi borde glädjas över. För Guds rättvisa dom över ondskan är en del av det hopp vi har för framtiden. Så Guds ande kommer att bo i Guds folk. Ondskan kommer att dömas rättvist. Och det sista, skapelsen ska återställas. Det står i kapitel 3, vers 17. Och ni ska förstå att jag är Herren, er Gud, som bor på Sion, mitt heliga berg. Jerusalem ska vara heligt och främlingar ska inte mer ta vägen genom henne. Och det ska ske på den tiden att bergen ska drypa av druvsaft och höjderna flöda av mjölk. Alla bäckar i Juda ska flöda av vatten. En källa ska utgå från Herrens hus och vattna Akasiedalen. Vi lever i en värld som är bruten. Vi ser sjukdom, vi ser ondska, vi ser missväxt, vi ser svält. Men en dag så kommer Gud att göra allting nytt igen. Han kommer att återskapa Eden. I början så våra första fäder, Adam och Eva, de syndade. De åt av frukten de inte fick äta ifrån och de blev utkastade från Guds närhet och från Guds perfekta trädgård, Eden. Och sen dess så har vi fått kämpa som mänsklighet för att överleva. Och vi har varit borta från Gud. Men Gud kommer i den sista dagen när domen har gått att återskapa den här Eden. Jerusalem, står det, kommer komma ner från himlen. Och det kommer vara en stad som hans folk bor i. Och världen kommer att återskapas. Just nu så säger Paulus att världen stönar och längtar efter att återskapas. Och i den sista domen så kommer skapelsen igen att återställas. Och vi kommer att i evighet få leva med Gud där. Det står att Juda ska vara bebott för alltid och Jerusalem från släkte till släkte. Så vårt hopp för framtiden är att Guds ande ska bo med oss. Att all ondska ska dömas och utplånas. Och att vi ska bo med Gud i en ny skapelse. En återställd skapelse. Där vi ska bo med Gud för evigt. Så som avslutning. I den här katastrofen som de gick igenom fanns det hopp i Guds nåd. Och i den katastrofen som kommer finns det hopp i Guds nåd. I Jesus Kristus så har vi ett säkert hopp. Så låt oss nu när vi har gått igenom, eller vi har inte riktigt kommit ut på andra sidan. Låt oss påminna oss i den här katastrofen som är covid-pandemin. Låt oss påminna oss att Gud är barmhärtig. Det finns någonting efter. Låt oss kasta oss på honom. Låt oss tro att han kommer att göra någonting bättre. Men låt oss också påminna om att i den här katastrofen, låt oss peka på den kommande dagen. Vi har en hel stad här utanför som inte känner Gud. Och de har precis gått igenom precis samma pandemi som vi har gått igenom. Låt oss gå ut och kalla dem till omvändelse. Låt oss gå ut och påminna dem att den här katastrofen som vi har gått igenom nu, det är ingenting i jämförelse med den katastrof som kommer. Och det finns bara ett sätt att klara sig bortom den domens dag. Det är att kasta sig på Jesus. Låt oss använda den här pandemin, den här katastrofen, för att kalla vårt folk till omvändelse. För vår synd leder till katastrof och tukta. Men Gud älskar att visa nåd och han väntar på en omvändelse i hjärtat. Närma er Gud så ska han närma sig er. Rena era händer, ni syndare. Rena era hjärtan, ni splittrade. Klaga, sörj och gråt. Vänd ett skratt i sorg och i glädje i bedrövelse. och ödmjuka er inför Herren. För då ska han upphöja er. Så säger Jakob i Nya testamentet. Och så vill jag avsluta också. Ödmjuka er inför Herren. Så ska han upphöja er. Låt oss be. Herre, vi tackar dig att du är god, barmhärtig och nådig. Att vi även i katastrofer får kasta oss på dig. Herre, hjälp oss att inte skylla dig på katastrofen och vända ryggen mot dig för det onda som händer oss i världen. Utan låt oss istället gå ner på knä. Hjälp oss att sörja det som händer oss i katastrofen. Hjälp oss att sörja med dem som sörjer. Hjälp oss att gå med och verkligen erkänna den sorgen som finns. Herre, hjälp oss att sörja vår synd som leder till de här katastroferna. Herre, låt oss se vår synd. Hjälp oss att omvända oss till dig. Led oss att kasta oss på din son. Och Herre, ge oss ett nytt hjärta. Herre, led oss till en sann omvändelse. Och vänd katastrofen till välsignelse. Herre, låt oss komma ihåg katastrofen när vi står i glädje inför dig. Och låt oss komma ihåg att du är god, barmhärtig och nådig. Och hjälp oss Herre att tala ditt ord, att varna vårt folk för den kommande domen. Hjälp oss att peka på dig. Vi ber för den grupp som är ute och försöker tala och varna folk för din domens dag på Slottsskogen. Vi ber för dem och vi ber att du skulle hjälpa dem att varna. Och vi ber för alla de människor som vi har i våra liv som inte känner dig. Ge oss ord, ge oss mod. Att varna dem för den katastrof som väntar dem. Men låt oss måla upp dig inför deras ögon. Hjälp oss att måla en bild av dig som kärleksfull, som barmhärtig och nådig. Och hjälp oss att leda människor att kasta sig och dig att sörja sin synd och omvända sig i Jesu namn. Amen.